God kväll. Vi ska försöka blicka in lite grann i framtiden i kvällens Dokument utifrån special. Korrar kalkylerar har vi kallat programmet. Och korre, det är ju journalistslang för korrespondent. Och programnamnet anspelar naturligtvis lite skämtsamt på Nobelpristagarnas Snillen spekulerar. Och även om de inte har vunnit några Nobelpris för korrespondenter så har flera av dem fått andra sorters utmärkelser för sina reportage. Och fler kommer, det är jag säker på. För det är ett verkligt kompetent gäng som vi har samlat ikväll för att fråga vart världen är på väg det närmaste året. Riktigt alla Sveriges televisionskorrespondenter är inte med, men väl 9 stycken som ni annars möter i Aktuellt så Rapports nyhetssändningar. Vi ska alltså blicka framåt och... Jag tänkte börja med dig, Sven Strömberg. Du lämnar ju programledarstolen i Aktuellt, far över till Washington för att rapportera därifrån. Och du vet väl ganska säkert vad du får börja jobba med?
Ja, det är ingen tvekan om det. Vi har 2,5 månads intensiv valkampanj, bland annat att syssla med. Det gäller ju alltså presidentval, kongressval som stundar i november. Mm.
Och vi har precis fått reda på vem som blir utmanare till den sittande presidenten.
Ja, formellt är det klart nu alltså att Bob Dole har fått uppdraget. Utmanaren, republikanska konventet i San Diego, har just utropat honom. De här bilderna är ganska färska. Mm.
Tror han har någon chans? Kan en republikansk utmanare hota en sittande demokratisk president?
Alltså, det finns ju de som säger att det här är ett djupt ointressant val. Att man skulle kunna äta upp sin gamla irländska tweedkeps på en gång om inte Clinton vinner. Mm. Men jag tror att man måste vara mer moderat än så. Det har väl ansetts att han skulle vara en väldigt säker vinnare, den sittande presidenten, fram till ungefär nu. Jag tror att det håller på långsamt bli en mer spännande kamp än vad det kanske såg ut att vara från början. Mm.
Och om Dole skulle vinna, vilka förändringar skulle det då bli i amerikansk politik?
Ja, ett mera fyrkantigt samhälle tror jag man kan säga kort sagt. Det blir... En utpräglad konservativ politik som förs. Han har utlovat väldigt stora skattelättnader och det har ju tilltalande för folk. Men den republikanska vågen som har gått fram över USA, den innebär i det här fallet till exempel en mycket mer den offentliga sektorn ska tas bort mer och mer. Det blir svårare för den lilla människan, kommer mer en kläm i ett samhälle.
Samhällsapparaten ska minskas. Ja. Men om det blir en republikansk president så har han ju också en kongress som med sig så att säga med samma partifärg, va? För det är väl republikanerna som har majoriteter.
Ja visst, och då blir det ju en väldigt stor tyngd när det gäller den republikanska politiken framöver. Men det finns ju också det som säger att det skulle kunna bli en återgång för demokraterna i representanthuset också. Mm.
Men ditt grundtips är i alla fall att Clinton sitter kvar.
Han har haft så pass säker ledning under hela sommaren. Det har rört sig om minst 20%. Nu har det gapet minskat, så det gör det automatiskt i samband med att republikanerna får stor uppmärksamhet i samband med sitt konvent. Men å andra sidan så kommer ju Clinton tillbaka demokraterna vid sitt konvent i Chicago i slutet på den här månaden. Så då kanske det där gapet ökar igen.
Mm. Och så val i november sen. Ja. Ja. Folke Rydén, du har lämnat USA för att vara resande reporter och bevaka Ostasien för Aktuellt så rapportsräkning. Vad är det stora som du vet kommer att ske där det närmaste året?
Ja, som vi alla vet är det ju Hongkong, vad som händer där nästa sommar. Den 1 juli så marscherar bokstavligen talat kineserna in. Folkets befrielsearmé kommer in i staden. Och vad som kommer hända sen, det vet vi inte. Det kommer vi att få se förhoppningsvis de närmaste månaderna, men det kan ta ännu längre tid efter den 1 juli.
Vi hade några bilder från Hongkong också, jag tänkte att de skulle komma med. Här ser vi staden.
Orosmolnen hopar sig, som man kan säga på den här bilden. Det är ju så att folk har ju, de beskedliga Hongkongborna har ju börjat demonstrera på gatorna, något som man inte har sett tidigare. De kräver nu att de demokratiska villkoren ska fortsätta efter det kinesiska övertagandet.
Det här är ju en gammal brittisk koloni och britterna har ju förhandlat med kineserna om hur övertagandet ska ske, vad som ska hända sen. Kommer Kina att behandla Hongkong på något särskilt sätt, tror du?
Kineserna talar om ett land, två system, men vad man menar då är ju två ekonomiska system. Vad som händer med de mänskliga rättigheterna, vad som händer med parlamentet som vi ser här. Det har de lovat upplösa för övrigt, vad som händer med pressfriheten. Det är väldigt många som är pessimister och intressant är att studera vad ungdomen tänker i Hongkong. Hälften av ungdomarna vill flytta därifrån. Mm. Många kan inte.
Men har inte Kina nytta av ett Hongkong som fungerar på det gamla sättet? Hongkong är ju en av tigrarna som har lyckats oerhört väl ekonomiskt och som är en viktig handelsstat i Ostasien.
Jo, självklart. Ekonomiskt så kommer det nog inte att ske så stora förändringar. Men vad som sker på de övriga områdena som vi nämnde, det är betydligt osäkert.
Om kineserna inte följer avtalet, vad kan Storbritannien göra då?
Ingenting. Ja.
Övrigt i Asien, det är en väldigt stor kontinent du ska bevaka.
Ja, det är en jättelik kontinent och den är oerhört viktig. Vi har ju Kina förstås, vad som händer i Kina och vad som händer med ledarskapet där som är ju gammalt nu. Men vi har ju Nordkorea fortfarande, ett av de få kommunistiska länderna som finns kvar.
Kommer vi att få se en återförening av de två koreanska staterna, tror du, inom en framtid?
Även om sydkoreanska studenter demonstrerar för det just i dagarna så kommer det nog ta lång tid.
Folke, vi ska lämna Asien. Ge oss över till Marika och Afrika. Asien är en viktig och väl fungerande världsdel som har en ekonomisk boom. Afrika tycks vara tvärtom, bara elände.
Ja, det finns siffror som säger att de utländska investeringarna till utvecklingsländerna, 40% går till Asien, då går bara 3% till Afrika. Det visar ju att Afrika är en kontinent som det internationella samfundet inte har speciellt mycket förtroende för. Stora oroshärdar och många, många problem. Mm. Och de här bilderna vi ser nu, de är från överfulla fängelser i den centralafrikanska republiken Rwanda. Hutuer som anklagas för att deltagit på massmorden av Tutsi. Och så länge man inte gör någonting åt det här problemet så växer hatet. Växer hatet mellan de etniska grupperna i de här överbefolkade länderna. Kommer också bilder från Liberia, barnsoldater. Därför de senaste striderna i huvudstaden Monrovia. Och det handlar ju om en hel generation som är förlorad, inte bara i Liberia men på många platser i Afrika. Som man inte vet hur man ska göra med. Det finns liksom inga planer.
Men det pågår ju väldigt många krig, inbördeskrig, konflikter överallt. Är det här spår av kolonialismen? Är det onaturliga gränser? Eller vad är förklaringen till att Afrika är en sån eländes kontinent?
En förklaring är väl delvis kolonialismen. En annan förklaring är att de senaste 30 åren så har Afrika inte haft några speciellt goda ledare och fortfarande har man inte det. Man har under de senaste 5-6 åren haft någon form av demokratisk utveckling. Man har hållit så kallade demokratiska val, men faktum är att i många av de här länderna så är det fortfarande så att det är militärerna som är de starka. Vi kan titta på Nigeria där man då inte har haft demokratiska val, men där sitter militären med makten. Då har stater som faller ihop, Somalia, Liberia. Angola går mot en väldigt osäker fredsprocess. Man vet inte om FN-styrkorna kommer fortsätta att stanna kvar. Och i Burundi och Rwanda så diskuterar man huruvida man ska skicka in FN-trupper. Men det är ingen som egentligen är intresserad av att hjälpa till. Därför ger man sig in där så kan man bli kvar hur länge som helst.
Det verkar ju som hela den här kontinenten, hela det svarta Afrika håller på att falla samman. Finns det några ljusglimtar? Finns det demokrati och hopp och välstånd någonstans? Mm.
Uganda är ett land som det har gått bra för ekonomiskt under de senaste 6 åren. Och det ses som ett väldigt positivt tecken. Sydafrika också naturligtvis. Men Sydafrika som man trodde skulle bli motorn för utveckling i södra Afrika har också många interna problem. Och dessutom så är det många som låter sig bli irriterade. Andra afrikanska länder blir irriterade på den storebrorspolitik som Sydafrika bedriver. Så att egentligen så bör nog president Mandela ses om sitt hus hemma lite mer än vad han kanske
har gjort. Finns något säkert i kalendariet för det närmaste året så att säga, där vi vet säkert det här kommer vi att få möta
det
i nyhetsprogrammen?
Det som närmast är intressant är valen i Zambia. Och det är då andra gången man håller flerpartival i Zambia. Och där har man gått cirkeln runt. Människor som röstade in en demokratisk regering har nu blivit så missnöjda med den att man nu vill ta tillbaks den förra ledaren, befrielseledaren Kenneth Kaunda. Och den nuvarande ledaren Chiluba försöker stoppa Kaunda därför att man är så rädd för det som han står för. Det vill säga, människor har, han har helt och hållet misslyckats.
Mm. Vi lämnar Afrika för ett ögonblick. Vi ska gå över till Peter Löfgren, Mellanöstern. Det oroligaste delen av världen nästan. Ständiga kriser, krig. Men en fredsprocess, kommer den att fortsätta med en ny regering i Israel?
Det är särskilt vanligt att vara profetisk i det heliga landet, tror jag. Det tror jag historien visar. Men det är väl tydligt att den nya högerregeringen är ett hinder för den fredsprocess som vi har lärt känna den. Netanyahu, den nya premiärministern, säger ju rent ut att han ser en palestinsk stat som en trojansk häst ur vilken det ska då strömma fiender och förgöra den judiska staten. Han har redan på förhand avvisat alla tankar på att ens tala om Jerusalems framtida status och så vidare och så vidare. Det ser väldigt mörkt ut, tycker
jag. Men enligt den fredsöverenskommelse som finns, vad skulle nästa punkt så att säga på dagordningen vara? Vad ska de göra enligt överenskommelsen?
Dagordningen och Mellanöstern har aldrig gått riktigt ihop. Och så är det ju i den här fredsprocessen också. För ett år sedan så skulle man ha lämnat den ockuperade staden Hebron på Västbanken. Det har man ännu inte gjort. Det här året skulle inleds förhandlingar om ett slutligt avtal och om Jerusalems framtida status. Nu blir det inte så. De ska däremot vara avslutade, står det också i det här Osloavtalet som allting bygger på, 1999. Och palestinierna fruktar nu att Netanyahu kommer att försöka dra ut på de här förhandlingarna så länge. För då är jag nästan framme vid nästa val utan att ha behövt gjort någonting.
Mm. Kan Netanyahu backa ur fredsavtalet? Kommer USA att tillåta det? Israel är ju ändå i hög grad beroende av USAs pengar.
Han kan inte backa från de områden som palestinierna redan har fått. De små öar på Västbanken och i Gaza som palestinierna regerar över. Där de inte ens har kontroll över sin egen ekonomi och där de sjunker allt djupare ner i misär och så vidare. Men USA är två i Mellanöstern numera. Clinton som slåss för det fredsavtal, det Osloavtal som har skrivits på av den förra israeliska regeringen. Och den nya kongressen som ju redan har beslutat att till exempel flytta ambassaden ifrån Tel Aviv till Jerusalem.
Det är en viktig symbolfråga.
Väldigt viktigt och kontroversiellt beslut. Det är ju ingen annat land i världen än någon liten centralamerikansk stat, tror jag, som har sin ambassad i Jerusalem. Mm.
Du är ganska pessimistisk alltså när det gäller fredsprocessen.
Allt för ofta är man ju det också i Mellanöstern. Det kan ju ske saker. Han är ju fortfarande ett oprövat kort trots allt, Netanyahu, så vi kanske ska ge honom chans. Men han kom ju faktiskt till makten på den extrema högerns röster.
Från det oroliga Mellanöstern till Europas oroliga hörn. Bengt Norborg, du är resande reporter och bevakar Bosnien i första hand, Balkan i sin helhet också. Det ska vara val i Bosnien. Blir det ett val för det första?
Nu ser det av allt att döma ut att bli val i alla fall om 4 veckor, trots kriget och trots alla problem som man har haft och fortfarande har inför valet, med det rent valtekniska helt enkelt, att registrera alla väljare, att få fatt på närmare 2 miljoner flyktingar, registrera dem och se till att de får chansen att rösta, upprätta röstlängder och så vidare.
Går det att genomföra, att ha någon kontroll så att det blir riktiga val, att det inte fuskas under de här omständigheterna?
Det finns väl väldigt få bedömare som tror något annat än att valen inte kommer att bli något annat än att de inte kommer att bli rättvisa, fria, demokratiska så som vi skulle vilja se dem. Man kommer väl att tolka de positiva tecken som man ser i undervalet som ett led i en längre process. Det kommer att ta år innan Bosnien blir stabilt, fredligt, kanske demokratiskt. Mm.
Val om några veckor alltså i Bosnien. Någonting mer som händer i Balkan som du ser i kalendariet redan nu? Det här kommer att inträffa, det här ska bevakas under det kommande året.
Det är ju 3 val som styr Bosnien kan man säga. 2 på Balkan och 1 utanför. Det är först nu valet i Bosnien. Och ingen vet riktigt hur det kommer att se ut efter det, efter de problem som kommer att uppstå. Och sen är det ett val i Jugoslavien, alltså i Serbien, Montenegro den 3 november. Och sen det amerikanska presidentvalet. Därför att i december ska ju enligt det löfte som Clinton givit de amerikanska trupperna lämna Bosnien. Och det är väl frågan om hon gör det.
Nu är vi i Europa. Eva Hamilton, du har bevakat EU och några av de stora centraleuropeiska eller västeuropeiska länderna under några år. Nu är du på väg hem för att arbeta på hemmaredaktionen igen. Vad har vi att vänta oss från ditt gamla bevakningsområde under året som kommer?
Jag har ganska mycket oro, tror jag. Även om jag inte, mina kollegor här kommer från väsentligt mer drabbade områden. Men i nästa år ska det bestämmas vilka länder som platsar i den monetära unionen. Och det är långt ifrån en debatt i regeringskretsen på ledarsidan och intellektuell historia, utan det är verkligen något som kommer att synas på gatorna.
Det är inte bara här i Sverige som vi får spara in här och där för att kunna
Nej,
vara med.
Nej, jag tror att vi kan vända oss en oerhört orolig höst i Frankrike, som i dagarna tog beslut om att frysa de offentliga utgifterna. 7000 offentliganställda ska sparkas och de har redan nu noterat en arbetslöshet som är högsta sen efterkrigsen kriget. Och med tanke på att du därtill har en korruptionsskandal på upprullande i Frankrike, det finns alltså djupt missnöje som återigen kommer manifesteras på gatorna med strejker som vi såg förra hösten. Mm.
Tror du att Frankrike kan komma att välja att stå utanför en monetär union?
Ja, då blir det ingen monetär union. Frankrike måste vara med. Alltså Tyskland och Frankrike måste vara med om det ska bli någonting. Mm. Och det är det som de här stora ledarna, politiska ledarna, har så väl klart för sig. Och det är därför som Frankrikes ställning är så vital och så labil. Men det har varit spekulation mot franska francen sista veckan, den senaste veckan, just på grund av det här.
Storbritannien, vad händer där?
Ja, det är ganska spännande. Storbritannien måste, alltså där måste Major utlysa val senast våren 97. Och han har inte lång tid på sig. Och fram till nu har det varit så glasklart att Labour har haft en överlägsen strålande ledning. De har liksom, nya Tony Blair har gått från ena framgången till den andra. Han har reformerat det gamla Labour-partiet så det nästan påminner om ett svenskt folkparti idag. Alltså den har väldigt lite gemensamt med de gamla socialdemokratiska rötterna. Nu minskar hans försprång. Och det är lite grann som med Clinton och Dole som du nämnde, Sven, att det är väl inte lika självklart att han vinner, även om allt talar just nu för att han faktiskt kommer.
Om det skulle bli en Labour-regering, betyder det en annan brittisk hållning till EU och en monetär union?
Ja, det blir. Alltså, men det säger med britterna, de lever på sin ö. De har minnen från sin storhetstid. De vill inte ens en Labour-britt vill kasta sig armarna på kommissionen i Bryssel. Så Blair kan inte bli särskilt älskvärd mot EU heller, men det kommer bli en eller en attitydförändring i förhållande till vad Tories har presenterat.
Finns det några gissningar om när valet blir av?
Jag vågar inte.
Nej. Vi går till ett annat land. Vi går till Tyskland. Ingrid, du ska bevaka Tyskland och Polen eller Centraleuropa som resande reporter hemifrån Sverige. Vad står på dagordningen i de länder du har att bevaka?
I Tyskland är det ju ekonomin som är den stora frågan under 97, som Eva sa, att kvalificera sig för den monetära unionen. Det kommer ju vara det som blir det viktiga och som kommer avgöras under 97. Och där kansler Kohl är hans framtid och kommer också att avgöras under 97. Om han kandiderar eller inte beror på hur det går med ekonomins utveckling och den monetära unionen. För han har satsat hela sin politiska prestige på den frågan.
Det här nya Tyskland, det enade Tyskland, håller det på att utvecklas ett nytt tyskt under? Här ser vi lite bilder som du har satt samman.
Ja,
kommer den östra delen av Tyskland också att bli ekonomiskt starkt?
Det finns ju på vissa tecken. Här ser vi bilder som på huvudstaden då, Berlin, där man försöker bygga ihop de två hälfterna. Men det finns ju vissa tecken på att det finns uppgång inom vissa bestämda områden och industrier, inom vissa sektorer av industrin. Men det är ju fortfarande en väldigt låg tillväxt och arbetslösheten är hög. Det finns heller ingen enighet inom näringslivet att man ska satsa på den här monetära unionen, och det finns en rädsla för den. Arbetslösheten förväntas inte heller påverkas, även om ekonomin skulle få ett uppsving. Eftersom kommer fortsätta att stiga, det säger regeringen själv. Och Berlinmuren är som sagt, som ni ser här, demonterad till stora delar. Men det finns fortfarande väldigt stora skillnader kvar mellan öst och väst. Och mycket problem. Och det har kostat oerhörda summor, den här återföreningen. Och det kommer fortsätta att kosta mycket pengar.
Men att Tyskland är det ekonomiskt viktigaste landet mitt i Europa, det är ingen tvekan om i alla fall.
Ja, det är det. Mm. Men det finns ju andra viktiga, Polen till exempel, och den ekonomiska tillväxten där. Det är ju också en mycket intressant och viktig utveckling nu framöver.
Ja, Polen har kommit långt när det gäller omvandlingen från ett kommunistiskt samhälle till ett marknadsekonomiskt samhälle.
Ja, det är succéekonomi, även om det blir lite lägre tillväxt i år än vad det var under förra året. Göran Persson kommer åka dit nu i september, 19-20 september. Och det kommer handla mycket om Östersjösamarbetet och det kommer handla om NATO.
Det är inte så vanligt att svenska statsminister åker dit, eller?
Nej, det är första gången ett officiellt besök. Carl Bildt var där på ett arbetsbesök tidigare, men det här blir första gången som det blir riktigt normala förbindelser och ett väldigt starkt samarbete och utbyte länderna emellan som är på väg att födas fram.
Det här med de ekonomiska förändringarna i Polen, har vanliga polacker, medelpolacken i mindre städer ute i landet, har de märkt någonting av några förbättringar än?
Levnadsstandarden har ju förbättrats, men det är samtidigt väldigt stora skillnader mellan rika och fattiga. Och tillväxten, de är lite förrädiska, de där siffrorna. Man tror att det är liksom att alla får det bättre, och så är det ju inte riktigt. Om man jämför med levnadsstandarden i Tyskland och i Polen, så är det ju naturligtvis en väldigt stor skillnad. Men det finns många positiva tecken och en väldig framtidstro. Och politiskt är det väl inte instabilt kanske, men turbulent många gånger. Och det lär det bli framöver. Det blir val om ett år ungefär, parlamentsval.
Morgan Olofsson, Moskva-korrespondent. Finns det samma framtidstro i Ryssland, den gamla planekonomin som också ska omvandlas?
Nej, omvandlingen där är inte långt när så framgångsrik som den har varit i Polen. Där är fortfarande så att ekonomin krymper. Den har halverats. Det är de officiella siffrorna, de statliga företagen i princip, att industriproduktionen har halverats på 5 år i princip. Det finns en viss privat företagsamhet som håller sig utanför såväl skattebetalningar som annat som växer. Men ingen som vet riktigt hur stor den är. Säkert är den ryska medelryssen är mycket fattigare idag än han var under sovjettiden. Vilket har lett till att kommunisterna hade så stora framgångar som de hade dels i parlamentsvalet förra året i december och dels i presidentvalet nu i juni-juli.
Mm. Ja, valen har vi klarat av i Ryssland, eller ryssarna själva har klarat av en hel del av det. Vad är den stora frågan det närmaste året?
Den stora frågan om det blir till val. Och det beror på den ryska presidenten Boris Jeltsins hälsa. Han såg dansande och glad ut tidigare början på valet. Och här kommer han in. Han installerades förra veckan. Och är långt ifrån samma dansante president som han var i början på valrörelsen. Det långa tal som man hade förväntat sig att hålla blev bara 45 sekunder. Och sen lämnade Jeltsin det hela och alla tacktal till Jeltsin som hölls fick man hålla utan att han ens var med på middagen. Mm.
Alla talar om den frånvarande och sjuka ryska presidenten. Vad är det för fel på honom egentligen?
Jag tror, ångrade lite när jag var med honom i Kaliningrad och kom ungefär lika nära som jag Leva Hamilton här. En och en halv meter och kände hans andedräkt. Och då sa jag, vilket jag nästan ångrade i samma ögonblick, att jag kände att han luktade sprit. Men det var verkligen så att han luktade sprit. Och det är väl ett av hans problem. Till exempel så har vi det problemet att hans förre säkerhetschef Kasjakov, som han nu har sparkat, sägs ha varit den enda som egentligen kunde kontrollera honom och se till att han inte drack. Trots att då Kasjakov är en av dem som ibland drack med honom också. Annars är det hjärtat, att han har problem med hjärtat. Och det är många som, det är omöjligt att bedöma, men alltså den stelhet som man har i kroppen, i ansiktet och oförmågan att röra sig ledigt som man har haft de senaste 3-4 veckorna tyder väl enligt många på en lättare hjärtinfarkt.
Trots allt som har hänt när Sovjetunionen föll samman och demokratiseringen i Ryssland, så står vi här som någon slags kremlologer igen då. Försöker utröna, inte Brezhnevs hälsa, men Jeltsins hälsa. Det är samma sak fortfarande.
Ja, lite, men samtidigt ska vi komma ihåg det. För första gången har Ryssland, ett fritt Ryssland, valt sin ledare. Förra gången som Jeltsin valdes så var ju när Ryssland var en del av Sovjetunionen. Den här gången har Ryssland en demokratiskt, någorlunda demokratiskt vald president. Mm. Och det är ju ett enormt steg framåt. Jag tror inte vi behöver oroas för någonting åt det hållet, det gamla skräckimperiet igen. Det vi ska oroas för är om inte ekonomin kan förbättras, vilket många spekulerar i nu. Och framförallt att ekonomin inte förbättras så att vanliga ryssar får känna av det. För då finns det risk att skulle då Jeltsin falla av pinn, så finns det en chans till för kommunisterna att vinna.
Men när Jeltsin är sjuk och eventuellt inte kan fortsätta som president, vem är det då som bestämmer? Vem tar över?
Det är premiärminister Viktor Tjernomyrdin som ska ta över under 3 månader och utlysa nyval. Fast det pågår ju en maktkamp där generalen, före detta Alexander Lebed, försöker att inrätta någon slags vicepresidentpost igen. Och nu i dagarna här är maktkampen extra påtaglig. Jeltsin har utsett Lebed att sköta förhandlingarna med tjetjenerna, en post som egentligen Tjernomyrdin har haft hela tiden. Jag läste innan vi gick in här i studion att Tjernomyrdin hävdar att det är han som fortfarande sköter förhandlingarna med tjetjenerna. Och där har det blivit en maktkamp tydligt idag mellan Lebed och Tjernomyrdin.
Många som fruktar vad som händer i Moskva. Hasse Svensk, du bor i Finland, du bevakar Finland och delar av Baltikum. Där är säkerhetsfrågorna viktiga, eller hur? Det är länder som alla har berörts av ryska eller sovjetiska imperier på olika sätt.
Ja, det är framförallt balterna som är oroliga för vad som kan hända. Man är eventuellt bara, som vi hörde, en hjärtattack från en helt ny kritisk situation.
Mm. Men Finland har också dragit sina egna konsekvenser av förändringarna österut.
Ja, det pågår ju stora förändringar. Nu när man är EU-medlem och fri från VSB-pakten så har man ju, håller man på att modernisera sin armé.
Mm. Och vi ser här exempel.
hur, Det första Hornet-planet som är tillverkat i Finland flyger i Kårivesi på den första provflygningen.
Och Hornet är alltså ett amerikanskt flygplan, F-18 ja. Hornet. Det här har kapacitet för att flyga till Moskva och fälla bomber.
Ja. Det här är väl det kraftfullaste jakt-, attack- och krigsplan som finns i världen. Som Finland alltså har skaffat och som är direkt NATO-anpassat. Så om 4 år så är hela Finlands flygflotta anpassad till NATO. Mm.
Så Finland och åtminstone ett par av de baltiska länderna, de strävar väldigt hårt mot väst här, va?
Ja, Finland säger officiellt att man inte söker medlemskap i NATO. Men många hävdar det att det är mer sannolikt än osannolikt att Finland en gång blir medlem i NATO. Fast det är inte aktuellt just nu. Däremot vill samtliga 3 baltiska länder vara med i NATO. För man är väl medvetna om att varken Sverige eller Finland eller något annat land kan ge några säkerhetsgarantier i en eventuell krissituation. Och Estland, Lettland och Litauen är ju nu ett militärt vakuum. Man har ju ingen armé, den är ju inte värt någonting. Där rullar gamla skrotfärdiga pansarvagnar och man har en armé som inte är värt någonting. Mm.
Men i Sverige så har ju den politiska ledningen dragit slutsatsen att här kan vi minska ner på våra försvarskostnader därför att hotbilden inte är så allvarlig längre som den var för några år sedan. I Finland och i Baltikum så drar man uppenbarligen andra slutsatser av samma omvärld.
Ja, man säger så att det är idag ingen säkerhetsrisk. Men eventuellt så kan det vara det i framtiden. Finland är en liten annan situation. Man är nu fri och kan rusta upp och kan göra sig av med sina gamla ryska pansarvagnar. Man vill ha ett modernt flygvapen, man vill ha en modern armé. I Baltikum är situationen en helt annan. Där är krisen så nära, så påtaglig. Man vet att många krafter i Ryssland vill införa det gamla imperiet. Och det kan man bara göra om man får återerövra Estland, Lettland och Litauen. Mm.
Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om den nya ordning i världen som har inträtt säkerhetsmässigt sedan det gamla Sovjetimperiet föll samman. Sven, du ska bevaka USA och Nordamerika. Vad betyder så att säga, frånvaron av en jämbördig supermakt för amerikansk politik?
Ja, det har ju gjort att man kan inte längre koncentrera sig utåt. Nu vänder man sig inåt och då skapar man väldigt massa inrikespolitiska problem. Och det har vi sett när det gäller den här så kallade New Deal-politiken som fördes och som nu har upphört efter 60 år när det gäller sociala reformer och så vidare. Det går igen att man inte ser någon klar och tydlig motståndare ut efter det kalla krigets slut. Jag skulle säga att det finns en intressant koppling ändå här när det gäller Östersjöområdet och USA. Om vi utgår från att Clinton blir återvald som president så har han ju alltså fått en inbjudan av statsminister Persson att komma och besöka oss med anledning av det här Östersjösamarbetet. Mm. Och om någonting tillräckligt spännande inträffar i det här området, det här folket, så kan det ju mycket väl bli så att det blir ett intresse i Washington för Clinton att komma hit. Och vad det sen kan betyda för det här säkerhetspolitiska spelet runt Östersjön, det är ju väldigt spännande att se vad det kan bli. Mm. Dessutom så spekuleras ju kring att mäster och supermedlaren Richard Holbrooke skulle bli Clintons nya utrikesminister. Och Holbrooke sitter redan inbjuden av Göran Persson i Östersjösamarbetet. Så att vi ser kanske på sikt en mycket intressant axel Washington-Stockholm när det gäller säkerhetspolitiken i det här området.
Så att USA tycker att det här, vårt närområde är viktigt.
Vi ska väl inte överdriva det. Man kan väl säga så här även amerikaner nu vänder sig inåt, så anser ju amerikaner historiskt att vad ska man ha en president till? Jo, bara en sak. Sköta utrikespolitiken. Okej, nästa fråga. Vilken utrikespolitik? Och om vi då ska jämföra vårt område som vi förstås är väldigt intresserade av med till exempel Asien, så är det ju trycket på en amerikansk president att närma sig Asien är ju mycket, mycket större.
Mm. Men alltså, era här NATO-diskussionerna kring de gamla östblocksländerna är ju ändå spännande. Dole har sagt, blir jag vald till president så kommer jag 1998 sitta ordförande i Warszawa och hälsa Tjeckien, Ungern och Polen som medlemmar i NATO. Mm. Och då betyder det ju stora spänningar upp igen i det här sammanhanget. Mm.
Kan Ryssland godkänna en sån sak? Kan de gå med på det?
Jag tänkte säga att kanske Jeltsin kan ordna så att Clinton kommer på besök om man blir återvald. För jag tror att NATO-expansionen kommer ju bara rulla efter årsskiftet. Och då finns det stor risk att man från rysk sida protesterar så pass mycket att det blir en spänning här som blir tillräckligt stor för att Clinton ska tycka att det är anledningen att komma hit på besök. Mm. Därför att i Ryssland är man mot en NATO-expansion. Det är ju en lite märklig formulering ofta. Problemet med Ryssland är ofta att det är många människor som säger olika saker som egentligen i en vanlig regering hade haft en och samma hållning. Vi har den förre försvarsministern som var den hårdaste kritiken av en NATO-expansion, och sen har vi andra närstående till Jeltsin som har varit mycket, mycket öppnare. Vi har Leb till exempel, den nya maktfiguren som ena dagen säger det ena och andra dagen det andra. Så riktigt hur hårt Ryssland kommer att motsätta sig NATO-expansion är inte säker, men helt klart att det kommer att bli någon form av problem med det.
Alltså, nästa år är ju det år, det är ganska fantasiägande år, för det är det året när det gamla splittrade Europa faktiskt enas i en stor familj, eller början på det kommer nästa år. För att nästa vår, 97 i Amsterdam, ska EU vara klar med den nya beslutsprocessen, så att EU ska vara klar att ta emot upp till 10-15 nya medlemmar, och det handlar om Östeuropa. Och sen inleds förhandlingar direkt med Polen, Ungern, Tjeckien och alla andra som står på tur. Men det är väl framförallt de tre, därför att de har Tysklands stöd. Tyskland vill värna sina gränser. De här tre har då första king nästan.
Ja. De väntar ju bara på att den här konferensen ska ta slut.
Även om järnridån är borta så är det väl inte alldeles självklart att alla europeiska stater lutar sig västerut. Men Ryssland har väl en del traditionella vänner i Centraleuropa också?
Jo, det finns det ju. Men den politik som bedrivs särskilt från tyskt håll är ju att man så fort som möjligt vill få in så många som möjligt. Och särskilt vad det gäller Polen, eftersom Tyskland är ju frontstat och vill ju gärna slippa den rollen. Och att få in dem i EU så fort som möjligt och i NATO. Och det här NATO-mötet som kommer att vara nu i december, det kommer ju också vara avgörande då om hur den här ordningen ska vara. Och som Morgan sa, jag var ju på senaste NATO-mötet i Berlin i början på sommaren, och där var utrikesminister Primakov väldigt positiv, och det var försonande ordalag, och såg väldigt ljust ut, och sen bara kort senare så kom det helt nya signaler.
Det finns ju ett eget intresse hos EU-länderna att få med de här länderna. Det är samma intresse som präglade om de vill ha med Spanien, Portugal och Grekland, som ju var fattiga kusiner från landet som skulle kräva hur mycket skattepengar som helst från de rika västeuropeiska andra länderna. Men det var för att säkra demokratin. De här tre länderna stod ju och balanserade mellan diktatur och demokrati, och de låg på gränsen allihopa. Det var farligt att ha dem för nära om det blev diktatur igen. Det är ju samma med de östeuropeiska gamla kommunistländerna, att man vill säkra dem in i familjen, man vill säkra dem in i demokratin för att garantera fred.
I ditt bevakningsområde så har vi ett par länder som väl inte riktigt hör hemma i den här traditionella västeuropeiska familjen, för Bulgarien, Serbien. Är inte det nära allierade till Ryssland i alla tider?
Jo, kulturellt, språkligt, traditioner, allting. Och hade Ryssland sett lite annorlunda ut med starkare nationalistiska krafter, om vi talar om stormaktsspelet, så kunde ju Balkan ha blivit slagfält. Och om inte i verklig mening, så i alla fall i politisk mening, och med två grupper som laddar upp med hjälp av å ena sidan det gamla imperiet Ryssland.
Ryssland har faktiskt erbjudit Bulgarien att bli medlem i oberoende staters samvälde, vilket ledde till stora demonstrationer i Sofia. Det var mycket märkligt uttalande från Jeltsins sida. Så visst finns det ambitioner i Ryssland att behålla kontakterna med Balkanländerna.
Så det är ju bara så att säga, på grund av Rysslands svaghet som den amerikanska hegemonin har firat triumfer i på Balkan till sist.
Va? Ja, just. Sven, du viftade, vill du säga någonting?
Ja, Sverige och Finland har väl gett upp att få med Estland, Lettland och Litauen i NATO. Utan målsättningen nu är att försöka få dem så snabbt som möjligt med i EU. Och den vägen nå säkerhetsgarantier. Men som vi vet är Tyskland ju väldigt ryssvänligt. Och man vill inte störa Ryssland. Så när Persson var i Washington så försöker han alltså få Clinton att övertala Tyskland. Att vara mer givmilda mot Estland, Lettland och Litauen, så att vi får med Estland, Lettland och Litauen i EU och den vägen nå säkerhet runt Östersjön. Mm.
Knyta upp dem så mycket som möjligt till den västra delen av Europa. Alltså.
Ja.
Jag tänkte gå över till ett annat säkerhetsproblem som ju amerikanerna har fått uppleva på hemmaplan i hög grad, nämligen terrorismen, Peter Löfgren. Terrorismen frodas ju i ditt bevakningsområde. Många terroristattacker har så att säga sitt ideologiska ursprung i den delen av världen. Kommer vi att se mer av detta, tror du?
Ja, det tror jag, eftersom man får titta på grunderna och orsakerna till det du kallar för terrorism. Kanske vi kan kalla för fundamentalism eller muslimsk extremism, om det är nu den du tänker på. Och den har ju sin grund i att detta är bland de fattigaste länderna i världen. Där vi har idag diktaturer över hela arabvärlden, i den muslimska världen i stort, som har avlöst de gamla kolonialmakterna. Det är alltså folk som lever under ganska förskräckliga förhållanden. Och de har sett att kapitalismen har inte hjälpt dem. Kommunismen har inte hjälpt dem. De väljer en tredje väg som blir islam. Och de söker sig till sina rötter. Det är väl därför vi kallar det för fundamentalismen. Men sen tolkar man ju detta på olika sätt. En del tolkar det som att man kan bara komma framåt genom att söka sina rötter, genom att bomba sig till sin rätt, som de här extremisterna gör. Men det är ju alltså en väldigt liten klick, ibland muslimer förstås, som ägnar sig åt detta. Men man får tänka sig in i situationen. Om man ser till exempel Israel och palestinierna på ockuperat område, de har ingenting kvar. De har inget land, de har inga pass. De lever i största armod. De flesta är arbetslösa. De har blivit förödmjukade i hela arabvärlden av lilla Israel som har slagit dem i krig efter krig. Där har du orsaken. Likadant i Algeriet. Där försökte man ha val. Och så höll islamisterna, som en del kallar dem, på att vinna det valet. Och då säger militärregimen att då ställer vi in det här. Vi avbryter detta. Och väst säger bara att bra gjort. Plötsligt, vad ska de få för syn på demokratin i tredje världen när väst uppträder på det sättet? Att man godkänner diktatur om det gynnar väst.
Menar du att det här är en del av en del, vad vissa bedömare har sagt, att när väst inte längre har Sovjet att vara rädd för, så hittar man på en ny fiende, nämligen islam?
Det är precis vad som har hänt. Ja. NATO-chefen, den före, Willy Klaus, han sa efter kommunismen så har vi nu fått ett ännu större hot, nämligen fundamentalismen. Vilket då implicerar att detta skulle vara ett hot mot världsfreden, den gröna faran talar man om. Det är inte alls så. Detta är ju, alltså fundamentalismen vi talar om, det är ju egentligen en rörelse emot korrupta regimer i hemlandet. Där man försöker att skapa en dräglig tillvaro. I islam står det nämligen att det är din skyldighet att slåss mot en ogudaktig härskare, att döda honom.
Hur förklarar du allt detta tal om den store satan i iranska mullor, anklagar USA för allting, Sudans prästerskap hjälper till att organisera? Du menar att det är så?
Jag tror att man i Iran använder de här språkbruken för att det är direkta citat ur Koranen. Och jag tror att vi ofta tolkar arabiskt, eller i det här fallet persiskt språkbruk, allt för bokstavligt. Det är ett blomsterrikt språk om man kan sin Koranen. Men när det gäller alltså att söka orsakerna till deras elände och vad de gick igenom under shahens diktatur, så det är klart att det är lätt att peka finger åt USA och kalla det för stora satan, som ju sög ut oljepengar år efter år. Iranier i allmänhet, jag har varit här flera gånger, tycker inte att de hade det bättre under shahen. Tvärtom så tycker de idag att de har större yttrandefrihet. Men många av dem vill inget hellre än att komma ut till väst, att ha kontakt med väst. Och nu försöker USA återigen att isolera Iran, att förbjuda diplomatiska förbindelser. Man hotar EU med sanktioner om vi fortsätter med handelsförbindelser. Att isolera, precis som mullorna, de värsta, de mest konservativa, de radikalaste imamerna i Iran.
Men vad har sudanska eller egyptiska eller för all del iranska terrorister att vinna på att spränga bomber i USA?
Det ska du inte fråga mig, för de har ju absolut ingenting att vinna på det förstås. Men det är ju en desperation förstås. De kan ju inte vinna något, men det är en desperation. De ser ingen annan utväg att få världen att lyssna än att spränga bomber. Det är förfärligt.
Vad anser du då om den amerikanska grundinställningen fortfarande, att det är statsburen terrorism? Alltså du talar om fundamentalism, men i USA så straffar man hela stater och menar att det är ett helt land som ligger bakom en skyldig och ska bestraffas. Men det är väl en förlegad uppfattning egentligen, för att i G7-samarbetet nu så har det visat tydliga sprickor i det.
Men det gäller länder som USA anklagar för statsterrorism, det är ju framförallt Iran och Libyen. Så det är ju oerhört svårt för oss att veta vad som är sant. Det är väl troligt att de vill exportera sina så kallade revolutioner, som det heter, och sprida det ideologiskt. Men att leda det i bevis att det skulle vara de som planterar bomberna eller rent av planerar dessa bombattentat, det har inte jag sett något sånt.
Men är statsterrorismen död?
Snarare tror jag att detta är ett ideologiskt krig. USA är livrädd för att förlora till exempel Centralasien, där Turkiet nu har blivit islamiskt och man ser Irans växande inflytande i hela det gamla Sovjetunionen. Där ser man den ideologiska faran. Och då är det viktigt att peka finger och tala om enstaka bomber här och var i världen.
Sudan är ett exempel på där en regim utnyttjar den här fundamentalismen, men där man faktiskt inte har stöd hos befolkningen. Där känner sig befolkningen straffad av väst, därför att det här är inte en vald regim. Men hela landet är straffat nu med sanktioner, FN-sanktioner och så vidare. Och när vi var där nyligen så var det väldigt uppenbart att den här regimen möjligen har stöd av 2-4%, men inte mer. Men väst ser Sudan, framförallt USA ser Sudan som ett fundamentalistiskt, extremistiskt land. Och hela utvecklingen stannar upp. Idag är inflationen 150-200%. Folk lever sämre än man har gjort på många, många år. Och det här leder då till interna motsättningar och också gör hela den regionen ytterligare orolig.
Men vilket förhållningssätt ska vi i väst då, i Europa och i Nordamerika ha till de här länderna? Som vi ändå ser spår, vi ser terroristernas spår leder dit så att säga. Vilket förhållningssätt ska vi ha?
Jag tycker att vi i första hand ska börja studera historien lite bättre. Lära oss vilka mekanismer och vilka orsaker som finns bakom det här våldet som annars bara ter sig fullständigt obegripligt. Och som i Sverige också tenderar att kunna bli rasism och invandrarfientlighet. För vi tror att muslimer är våldsamma, vilket de själva verket förstås inte alls är. Men därför är det viktigt att lära sig. Vad är det som har gjort att de här rörelserna har vuxit fram så snabbt och så starkt? Och sen fortsätta förstås att ta avstånd från de här extremisterna och deras våldshandlingar.
Den ekonomiska utvecklingen måste ju vara oerhört viktig också. Faktor i sammanhanget. Titta återigen på Asien. Vad är det som händer där? Det är ju ett gigantiskt område. Det är relativt stabilt ändå måste man säga. I Vietnam var jag nu senast. Stora förändringar håller på att ske där. Det är en diktatur, ja visst. Men allt större ekonomisk frihet. Och i Vietnam är det då entreprenören som är hjälte. Och inte dissidenten. Och detta tycker jag ser man överallt exempel på i Asien. Handeln mellan Atlanten och Nordamerika var störst för inte så länge sedan. Ganska snart passerades den av handeln över Stilla havet. Och nu om några år så kommer handeln i Sydostasien att bli världens största. Och där tror jag det finns incitament för att just få en politisk säkerhet.
Världens ekonomiska centrum förskjuts alltså till Asien.
Om man tittar på siffror så är det så.
Ja. Och i Asien så har de inte så förskräckligt mycket till övers alla gånger för det som vi tycker är självklarheter, nämligen demokrati i västerländsk mening.
Ja, återigen, kan du öppna din lilla butik vid huvudgatan? Kan du göra pengar på att sälja Coca-Cola som du har köpt i grannlandet? Visst, då är du nöjd med det så länge. Så länge som din materiella standard förbättras.
Mm. Ja, det är inte alls heller självklart att de vill ha vår typ av demokrati. Varför skulle de vilja det?
Så länge munnarna mättas, så länge de kan köpa sin bil eller för all del motorcykel, så länge är befolkningen i stora drag tillfredsställd.
Men jag föreställer mig att människor i Iran eller i Kina eller i Indonesien är inte så förfärligt annorlunda mot vad jag är. När man väl har fått mat i magen så vill man också vara med om att bestämma sin egen framtid.
Oerhört annorlunda när det gäller den kulturella bakgrunden. Vad de har lärt sig är rätt och fel. För att göra det enkelt. De har uppfostrats med hjälp av Koranen till exempel. De har haft det som rättesnöre. Det har inte du haft. Och de har absolut inte fått lära sig att mänskliga rättigheter är samma sak som du. Eller yttrandefrihet. För dem kan yttrandefrihet vara ett hot mot sammanhållningen i familjen. Eller i byn. Eller i staten, nationen.
Peter, du var ju i Moskva tidigare. Ser inte du någon parallell? Just det här du pratade lite tidigare om. Väst som idealbilden som på något sätt har rasat samman i Mellanöstern. För det är någonting som jag känner av mycket i Ryssland. Att väst var liksom drömbilden, men den har liksom sakta smulat sönder. Alltså att varken kommunism eller kapitalism. Och det är lite därför som man i Ryssland återvänt till nationalism. Och det ser man ju tecken till också i Balkan. Och att det liksom mycket kanske också terrorism bottnar i att den där drömbilden som man hade där av väst som det goda samhället, den goda staten, inte har fungerat. Att USA därför inte längre kan stå som en idealbild just som det var under Sovjetimperiets tid.
Nej, så är det säkert. Men i Mellanöstern så har vi ju skillnaden att det är ju gamla kolonier i många av de där länderna. Och det har på det sättet aldrig egentligen varit
något, ett liv ens möjligt att uppnå, att leva som man gör i väst, utan man har varit tacksam om man har fått mat för dagen, så att säga, av väst, som ju har då sugit ut alla naturresurser och så vidare. Så det finns ett lite annat förhållande till
väst. Men är det meningslöst, då menar du och ni andra, att för oss i väst att ställa krav på mänskliga rättigheter för människor i det som kanske tillväxt?
Om jag bara får säga detta, så tror jag att det är viktigare att först titta på den ekonomiska fördelningen till exempel i världen. Att se på nord-syd-konflikten och sen börja tala om våra förstås viktiga mänskliga rättigheter, som ju rent objektivt sett är viktiga för varje människa.
Det är ett sorts hyckleri när västvärlden går ut och kräver det ska vara demokratiska val och så vidare, när man inte är beredd heller att bedriva ordentlig handel med till exempel Afrika, som blir mer och mer isolerat. Det var supermakternas lekplats under 70-80-talet, vad man lämnat efter sig. Stater som är splittrade, vapen, människor som inte har mat för dagen. Man är fattigare där idag än vad man var för 30 år sedan. Samtidigt ska man prata om demokrati. När man inte, man ger dem inte en chans. Det är oerhört svårt för Afrika att bedriva handel med Europa. Europa stänger sina gränser. Man hycklar ganska ordentligt.
Men folk, i Asien så har vi ju exempel på länder med en enastående ekonomisk utveckling. Jag tänker på Japan. Mm. Och ändå demokrati.
Ja, någorlunda. Men vi ska ju klart för oss vad som hände i Japan. Efter andra världskriget så var det ju USA som såg till att Japan växte upp på amerikanska villkor. Och på samma sätt som man gjorde i Tyskland. Och det var tack vare amerikanska pengar som Japan fick ett försprång. Som man sen förvaltade väl. Mm.
Sven, jag vill återvända ändå till de här säkerhetsfrågorna, terrorismen och så. Det här talar man ju mycket om i USA. Det är en stor oro för att terroristattacker har utförts i USA. Och USA försöker på olika sätt straffa länder som har hjälpt terrorister, som man säger. Blir det här en bärande del i amerikansk utveckling?